Välkomna till Riksronden här på Riks med mig Rickard Sörman och min ständiga gäst Dick Eriksson, kandidat i EU-valet för Sverigedemokraterna. Vi spelar in det här den 27 mars, men vi lägger ut det då på påskafton. Så glad påsk!
Ja, glad påsk!
Till alla. Och glad påsk till alla miljöpartister.
Ja.
För att vi ska tala om er idag och om er eventuella nya språkrör. Amanda Lind, som väl är den hetaste kandidaten då. Och det har ju varit ganska stor omsättning på språkrör. Jag tycker de har haft en del starka profiler ändå, som har satt sin prägel på svensk politik. Peter Eriksson var ju liksom någon sån här maktpolitiker som lyckades få in Miljöpartiet i värmen. Och,
ja.
Åsa Wetterstrand, hette hon inte så?
Maria.
Åsa Domeij hette
hon. Ja, just det.
Och sen Maria Wetterstrand, två olika personer. Mm. Gustav Fridolin hade de, ganska känd person. Och Amanda Lind då ska eventuellt ta plats bredvid Daniel Heldén. Hon är ju en av tre kandidater då. Och vi tänkte diskutera lite saker och ting som hon säger i en intervju i Svenska Dagbladet som publicerades den 24 mars.
Ja, rubriken är lite tilldragande ju.
Ja, vi tycker det är kul att hon säger så här. Vi har för många fega politiker. Och hon vill liksom stå upp med för deras politik.
Ja.
Vad tänker du om det här, Dick?
Jo, nej, men på ett sätt är det ju riktigt att göra det. Men sen är det vilken politik man då driver som är det intressanta. Och hon menar ju att man borde driva på hårdare med det här med klimatmål och sådana där saker. Men naturligtvis är det bra om de skulle driva på och som de nu har diskuterat här att de vill ha tillbaks reduktionsplikten i bränslet och sådär. Men då får de ju också, om de inte ska vara fega, då får ju hon gå ut och säga det. Vi vill höja bränslepriserna med 10-15 kronor litern. Mm. För det är det som är innebörden.
Ja, man får ju också tala öppet om konsekvenserna av det man pratar om.
Precis.
För precis just idag, onsdag, när vi spelar in, så kom ju nyheten här också då att Miljöpartiet vill ta upp reduktionsplikten igen.
Mm.
Och det är ju inte speciellt populistiskt att säga det idag, utan de tror på sin politik.
Ja.
Även fast folk då ska få betala mer.
Ja.
Sen har de ju börjat säga nu att vi har förstod inte, eller nu har vi förstått att vanliga människor måste vara med på klimatomställningen. Mm. Vanliga låginkomsttagare får inte uppfatta att de får betala. Och det är bra att de har uppfattat det.
Ja.
Men hur ska det gå till då i så fall?
Precis. Det är ju det som är den springande punkten i min intervjun. Där att hon kan ju inte bli konkret.
Nej.
Då, utan man riktar lite olika bidrag. För det, och det är ju det. Då kommer man in och blir mer socialistisk. Liksom. Att man säger, först ska vi dra in massa pengar, då, framförallt från de som har bensin- och dieselbilar. Då. Vi ska dra in deras löner till staten genom höga avgifter och skatter. Och sen ska vi dela ut till de som behöver. Det är liksom en konsekvens blir mer socialistisk politik.
Ja. Men man kan ju fundera på hur det skulle bemötas då. Alltså låt oss säga nu att Miljöpartiet efter nästa valseger driver igenom då, om vi skulle få en ny vänsterregering menar jag naturligtvis, efter nästa val, en vänstervalseger. Så lyckas Miljöpartiet driva igenom då höjd reduktionsplikt. Och så fixar man några kompensationer för låginkomsttagare. Men skulle näringsliv och medelinkomsttagare och höginkomsttagare uppskatta det här? Dieselpriser på 30 kronor litern alltså. Är det genomförbart?
Nej, jag tror inte det. Det har visat sig många gånger att det blir fel om politisk aktivism går före. För alla vill naturligtvis ha en utveckling där vi använder så lite energi som möjligt. Det blir ju billigt och bra för hushållen och det blir bra för miljön. Och
vi får ner utsläppen.
Ja. Precis, vi får ner jättebra. Alla är för det. Ja. Problemet är att vägen hur man ska nå dit. Va? Och det är där som det blir fel när politiken går före. Jag var i en debatt här i början på veckan där just Maria Wetterstrand var moderator.
Just det.
Och jag tog upp då att politiken kan inte gå före. Kommer ni ihåg etanolbilar? gärna, sa jag då till publiken. Mm. Och det visade sig bli ett fiasko. Ja. Och då sa man, jag vet inte, så här, ja, det var mitt fel.
Ja, men det var...
ja, hon är väldigt professionell när hon jobbar nu på, som moderator okay. och vad hon gör, hjälper till och så koppar kontakt och sånt. Så, nej, så hon var väldigt professionell och erkände detta, att det visade sig vara fel när man, som man säger i gammalt uttryck, spänner vagnen framför hästen. Mm. Alltså det är fel tågordning.
Ja, visst, visst.
Om politiker som inte kan ett skit om kemikalier, processer, naturvetenskap och sånt där, ska springa ut och säga nu ska ni göra så här.
Mm. Och problemet med det där då, det är ju då, apropå de här gröna bubblorna, det är ju då att politikerna säger ju inte bara nu ska ni göra så här, utan de säger ju, gör ni så här så får ni 50 miljarder.
Nej, just det, dessutom.
Och, ja, och då är det klart att det är en massa företag som tänker, eller finansiär, 50 miljarder, vad trevligt.
Just det.
Det är klart att vi ska bygga etanolbilar. Och,
precis, exakt. Va?
Och, så länge det går.
Så länge pengarna räcker, precis. Ja, ja. Sen när marknaden ska sköta det själv, ja, då imploderar det. Eller så visar det sig få bieffekter som etanolen. Det visar sig att man högg ner regnskog i Brasilien och gjorde etanolbränsle av det. Då, för att helt plötsligt fick man bättre betalt då, eftersom det skulle vara bränsle. Så att det är så. Verkligheten är alltid mycket mer komplex än vad politiker tror. Ja. Och därför kan inte politiker gå före, utan politiker kan följa upp och naturligtvis retoriskt och så förespråka att vi ska få lösningar som är bättre. Men det måste vara marknaden, vad heter det, den tekniska utvecklingen som leder marschen in mot ett snålare samhälle.
Du säger här att verkligheten är mer komplex än vad man tror. Och en del i den här komplexa politiska verkligheten, det är ju det att man som parti inte gör någon större nytta om man inte kan påverka regeringens politik, om vi förenklar i alla fall. Mm. Och jag tänker på det nu när det talas så mycket om de här klimatmålen som nu mer eller mindre öppet börjar ifrågasättas. Mm. SD går ju först som vanligt. Ja. Men även ministern där, Romina Pourmokhtari, det är ju uppenbart att hon har förstått att det är orealistiska mål. Och då har vi ju media som går in och talar om hur hemskt det är och som säger att klimatpolitiska rådet, de är så objektiva och de är så vetenskapliga och de dömer ut regeringen. Det är lätt för media att säga det, för de behöver aldrig möta väljarna i val. Men frågan är, kommer Miljöpartiet, eftersom temat var här, vi har för många fega politiker, kommer de orka våga stå upp för ett omställningspolitik som inte vinner folkligt gehör?
Nej, precis. Alltså, ur ett demokratiskt perspektiv är det utmärkt om Miljöpartiet gör det och också tar upp konsekvenserna och sen så åker de ur riksdagen.
Ja, och att väljarna får veta.
Ja,
visst.
Precis.
Och sen åker ur riksdagen.
Ja. Alltså, då har folket sagt sitt, att man är inte med på att liksom riva ner hela ens existens för att på något sätt självplågeri har ju Jimmie Åkesson sagt att det är. Och det ligger någonting i det. Det ligger ett litet religiöst drag över klimat- och miljöpolitiken där man liksom, det är någon sorts gud, alltså det är något konstigt.
Det där är jätteintressant. Ja. De där klimatmålen som är så heliga.
Ja, exakt.
Det är ju 10 Guds bud.
Ja, precis.
Vi behöver en skrift liksom.
Precis.
Håll er till skriften, sa de förut in. Precis. Och höll upp Bibeln så.
Ja, just det, precis.
Och nu ska man hålla er till klimatmålen. Annars är fördärvet här, liksom.
Precis, nej, men det är det. Det är så märkligt att människan alltid behöver ha någonting sånt här att hålla, eller vissa behöver hålla sig till. Och jag blir alltid lite obekväm när man hör det här, för det är liksom dogmatiskt, och jag gillar inte dogmatik, utan man måste titta för- och nackdelar med allting. Va?
Men jag tycker ändå att det är uppmuntrande här, för även om vi inte delar uppfattningen så är det bra med politiker som är tydliga. Som du sa, ja, men då kan vi rösta bort dem.
Ja.
Vi vet åtminstone vad de tycker. Mm. Och hon säger alltså i intervjun här, då Amanda Lind, kandidat till språkrörsposten då, bredvid Daniel Heldén, vi har haft för många fega politiker. Miljöpartiet har drivit på för att införa flygskatt, något som vi fick väldigt mycket kritik för. Men de fick väl inte med de andra partierna på det här eventuellt. Men hon menar på att de har gått före, de vågar skapa en flygskatt. Och någonstans så beundrar jag.
Ja, ja. Jo, det är
bra att ni tycker.
Ja,
liksom.
Precis. Nu, så länge man kommer med såna här konkreta... Ja. För det är ju det som gör det jobbigt med mål, för man vet inte vad det innebär.
Nej, just det.
Men konkreta saker, absolut, lägg fram alla möjliga. Och vissa förslag kan ju vara bra, de kan ju ha kommit på något. Som självklart fungerar.
Jag menar, det kanske är människor som tycker att det är jättebra med flygskatt.
Ja, precis. Det vet inte jag. Jag tror att det blir...
Du delar inte den.
Nej, precis. Om de hittar på någonting annat kanske det kan fungera. Men, det är bra att de säger det. Ja,
nästa liksom steg i resonemanget det blir då att okej, om vi får ett miljöparti med Amanda Lind och Daniel Heldén som verkligen står upp för det de anser vara nödvändigt för klimatomställningen. Okej, okay, då kanske det blir så att de förlorar många potentiella väljare. Men det räcker ju med 5-6% av Sveriges befolkning för att de ska få finnas kvar.
Ja.
Och det var ju länge sedan de var större.
Mm.
Så att de är nog ganska vana med att vara 4-5%.
Ja. Mm.
Och det är klart att 5% av Sveriges befolkning, de tycker nog att vi ska ha både flygskatt och reduktionsplikt på diesel. Så att ur det perspektivet så är det kanske en bra strategi.
Ja, precis. Det blir intressant att se här nu. För Daniel Heldén vill ju också driva miljöaspekterna enbart. Och jag förutsätter att det innebär just att det blir en radikalare miljöpolitik som de ska driva. Och då blir det ju intressant att se om någon just skulle få 5% och bli... vänstern skulle få en majoritet i nästa val, då blir det intressant att se hur mycket Socialdemokraterna går med på detta radikala förslagen. För det är också det som blir konsekvensen då när man är väldigt dogmatisk. Det är ju det att man måste få med sig så att man får 50,01%
för
att driva igenom det hela.
Det.
Och då måste man alltså göra ner, eller vad heter det, få Socialdemokraterna med på vagnen.
Ja. Men de har ju fått med sossarna på vagnen när det gäller att behålla den radikala arbetskraftsinvandringen till exempel.
Ja, just det.
Om vi antar att Socialdemokraterna gärna hade strypt arbetskraftsinvandringen om de hade kunnat. Men de gav ju bort det till Centern och till Miljöpartiet för att behålla makten.
Ja, exakt.
Och här kan det ju ändå bli... Ja,
precis.
Kanske inte lika självklart här, om det ändå innebär att allt fler människor upplever att de inte har råd att köra bil.
Precis.
Nej, då vet ju Magdalena Andersson, vi kommer inte vinna nästa val i alla fall.
Precis, nej, det ligger ju närmare hushållens ekonomi.
Ja.
Det med invandring, det låter inte så farligt, det är långt bort.
Ja.
Och man ser konsekvenserna först efter 10 år, då kriminaliteten ökar. Liksom.
Ja.
Så att, det som ligger nära hushållen är svårare att och det gör ju då klimat. Om man har den åsikt som Miljöpartiet har, det vill säga att vi ska minska vår konsumtion.
Ja.
Hon tar ju upp det där, att varför ska man köpa ett nytt plagg när man kan gå på fest? Och,
just det.
Det är lite där tagelskjortan på, liksom det klä sig i säck och aska eller vad säger man?
Ja, visst. Ja, normalt sett så tycker vi i våra moderna samhällen att det är bra med högkonjunktur. Man brukar säga att hushållen måste ha råd att konsumera för att vi ska liksom kunna sälja och producera varor och då blir vi alla rikare. Men de vill ju dra ner.
Ja, precis.
De vill ha ständig lågkonjunktur.
Mm.
Ja, i någon mening.
Precis, de pratade inte, det gjorde de ju förut är att de inte ville, de var emot tillväxt ju.
Ja.
För att tillväxt innebär mer produktion av varor och tjänster och mer utsläpp. Det har de inte tagit upp.
Det kanske de har gått ifrån.
År,
men indirekt så är de ändå emot det med konsumtion och lyx. Och...
Precis. Och det är ju här det blir problemet när politiker som gör anspråk på att ta makten över statsapparaten, när de börjar prata om vilka kläder människor ska ha på sig. Alltså då börjar man få problem.
Ja.
Det blir ett förmyndarmentalitet som man kommer nära då, som jag tror är vanskligt.
I Maos kommunistiska Kina var väl alla klädda?
Ja, det var gröna uniformer. Ja.
Just det. Det var väl kanske klimatsmart då. Det var ingen lyx precis.
Nej, det var väldigt spartanskt.
Du, ett annat ämne som de kommer in på det är det med miljöaktivister som limmar fast sig på E4. Och det är då de här som vill att vi ska återställa våtmarkerna och allt möjligt kanske. Och de har då dels har de ju blockerat trafiken på E4. Och nyligen så hade vi Greta Thunberg som blockerade tillfälligtvis i alla fall ingången till riksdagen. Och hon tycker ju här någonstans ändå att jag skulle, så här säger hon, jag skulle aldrig fördöma klimataktivisternas engagemang om inte vi politiker visar ledarskap i miljöomställningen, tänker hon, och klimatomställningen. Mm. Klart att det kommer en enorm frustration. Tror du att det här är svårt för miljöpartisterna det här? Eller liksom, hur tänker de här, tror du?
Ja, det,
civil olydnad?
Alltså... Ja, det är en svår balansgång för dem, för att de vill ju ha dem på sin sida.
Ja.
Men samtidigt så är det så, och det vet ju hon också, om man har klimataktivister som bromsar upp allting, då skulle man ju kunna få aktivister åt andra håll som var aktiva för någonting annat som det inte fanns 50% av i riksdagen till stöd för. Så att, jag tycker... Alltså att yttra sig och göra, försöka göra avtryck i debatten är självklart någonting som...
Ja, det är ju en del av det demokratiska samhället. Det vi håller på med.
Exakt, va? Det ska man göra. Men så fort det går över till att man försvårar någon annan människas liv, till exempel alla de här blockaderna av vägar har ju då stoppat yrkestrafik. Alltså folk som ska utföra sitt jobb blir fast och det liksom går åt mycket mer tid till dem. Och vi hade ju ambulanser som fastnade i de här köerna. Människors hälsa kan drabbas. Ja,
polisutryckningar som kan vara på väg mot allvarligt.
Exakt. Och just att blockera riksdagsentrén tycker jag var riktigt korkat.
Ja, det är folkets representanter.
Ja, det Greta Thunberg säger då är att vi skiter i demokratin.
Ja.
Och det är liksom inte heller något budskap som är... Alltså klimataktivismen är inte värd att sätta andra värderingar på spel.
Det är det där som är problemet här, och det är intressant att ta det här ämnet, för det är ju, vi förknippar ju det här med civil olydnad och aktivism med klimatengagemanget. Mm. Men jag menar, låt oss säga att människor som är emot invandring skulle börja med det här.
Exakt.
Stoppa E4 för att stoppa flyktingmottagandet. Mm.
Precis.
Då, vad skulle de säga då på Dagens Nyheter? Och,
exakt.
Vad skulle de säga då om odemokratiska medel och hot mot demokrati?
Exakt, då kommer de där epiteten upp direkt. Va?
Så att det där är ju kul så länge det är människor som gör saker som man själv sympatiserar med.
Ja, precis.
Så då skulle de säga, jo men här gäller det jordens framtid. Ja, många tycker att migrationspolitiken handlar om Sveriges framtid.
Ja visst.
Precis. Att det är fullständigt avgörande för vårt samhälle.
Precis.
Ska de ut och stoppa trafiken?
Mm. Precis. Nej, så det är viktigt att tänka på det. Att det samhällsskick som har fungerat bäst i mänsklighetens historia är det demokratiska samhället. Och det sker genom att man går och röstar och har en debatt. Man ska inte försöka tvinga sig på människor för att uppnå några åsikter. Det blir fel.
Mm. Vi tar en kort paus. Ja, vi håller då på att diskutera Miljöpartiet här utifrån en intervju med Amanda Lind, som då är kandidat. Jag tycker det är intressant att det här partiet aldrig växer i Sverige.
Mm.
Tyskland är de ju större, sitter i regeringen och har ett enormt inflytande. Mm. Ett gott inflytande. Vad säger Sverigedemokraten Dick Eriksson?
Precis. Nej, men häromdagen så kom det från den tyska riksrevisionen svidande kritik mot den gröna omställningen som på tyska heter Energiewende.
Jaha, energivändning.
Ja, det kallar de det. Energiewende. Byta. Ja. Och, därför att den här snabba kärnkraftsavvecklingen Tyskland har genomfört mycket mer radikalt än Sverige. Sverige har ju halverat antalet reaktorer då med både moderata och socialdemokratiska regeringar. Men i Tyskland då med både borgerliga och nu då socialdemokratiskt ledda regeringar har man tagit bort den helt och hållet. Det finns inte ett enda kärnkraftverk i Tyskland än. Och Riksrevisionen kritiserar detta väldigt hårt eftersom det har förstört mycket av förutsättningarna för tillväxten helt enkelt. Det har försvårat enormt för industrin och näringslivet och drivit upp energipriserna för tyska hushåll. Och man eldar mycket mer med kol och gas nu. Liksom det får ingen bra effekt. Och förra vintern, en anledning till att elpriserna drog iväg i Sverige var ju faktiskt Tyskland. Mm. Att Sverige exporterade el till Tyskland till ett mycket högre pris där. Och då blir ju priset högre i Sverige också.
Ja.
Och det ligger alltså miljöpartister bakom att man börjar elda kol och olja igen. Ja. Och det visar ju liksom att goda ambitioner är inte tillräckligt. Det räcker inte att skriva pressmeddelanden om hur god miljö man vill ha. Man måste driva en konkret politik som fungerar. Och det har inte Miljöpartiet, varken i Sverige eller Tyskland, gjort, eftersom man har tvingat fram mer utav fossileldat när man har avvecklat en fossilfri energikälla som kärnkraften.
Absolut. Men det ska bli intressant att se hur det går för Miljöpartiet i Tyskland i nästa val. Mm. Och nu har jag faktiskt ingen koll på hur de ligger i opinionsmätningarna nu. Men jag kan väl tänka mig att de har sjunkit. Men jag sa just det, att Miljöpartiet i Sverige, det var länge sedan de låg över 4-5%. Mm. Men alla vet ju att de har haft ett stort inflytande.
Ja. Under, och det är därför de har det, tror jag.
Ja, det var det jag ville komma till. Och de ligger ju på något sätt totalt fel här. Mm. För jag menar, nu erkänner ju fler och fler att det var ett misstag att lägga ner kärnkraften så fort. Vilket de drev på, naturligtvis. Ja. Allt fler erkänner, till och med socialdemokrater, att massinvandringen var ett misstag. Vilket Miljöpartiet har drivit på. Mm. Allt fler inser att vindkraften kan inte ge oss den elförsörjning som krävs för de nya industrierna, för omställningen. Mm. Eftersom den inte ger den här stabila kraften. Mm. Ändå så är Miljöpartiet driver på här. Ja. Det är klart att i det läget har det här självförtroendet. Vi har för många fega politiker. Ja. Vi ska stå upp för vilka vi är. Ja, då blir man kanske inte större än 4-5%.
Nej, precis. Men det leder fel. Och jag har ju varit nu på några paneler som industrin har bjudit in till. Ja. Mm. Och de vill ju visa att de är väldigt duktiga på den här nya
omställning och grön industri och allt det.
Men vet ni vad alla kräver?
Nej.
Enormt mycket mer el.
Okej. Okay.
Man behöver mer än fördubbla elanvändningen för att åstadkomma den här, använda koldioxiden på ett sätt som är mer naturvänligt, som inte hamnar i luften utan är i olika produkter och så vidare. Va?
Jag tänker på det gröna stålet. Och det där.
Ja, dels det, men även produkter när man använder olika processer så behöver man väldigt mycket energi för att tillskapa det.
Men du, det där tycker jag är intressant, för jag har kritiserat svenskt näringsliv ibland för att de helt bara okritiskt har sagt att vi behöver mer vindkraft. Men när de säger så här då från industrin, vi behöver mer energi, säger de någonting mer sen? Att det var ett misstag att lägga ner kärnkraften, att de behöver stabil elförsörjning, eller står de där och jamsar om vindkraft och så vidare?
Nej, de är ju så fokuserade på sitt, liksom, att för att göra de här processerna mer miljövänliga, få ner koldioxidutsläppen, så är liksom, vi behöver dubbelt så mycket el.
Jaja.
Punkt. Sen är det politikernas uppgift att lösa det.
Just det. Men då måste ju de naturligtvis, om de ska ta sitt ansvar, också börja prata allvar. Alltså, de kan ju inte stå och falla in i de här gröna bubblorna. Mm. För att jag vet att jag läste det på Svenskt Näringslivs hemsida, att de bara, det behövs mer vindkraft. Men om vindkraft inte ger den energi som industrin behöver, då kan de ju inte stå och kräva mer vindkraft. Mer måste vi väl kunna förvänta oss av svensk industri.
Tyvärr så är de väldigt känsliga för opinioner då, och hur medierna agerar. För att, flera av de här branschorganisationerna har ju också gått ut och kritiserat Sverigedemokraterna, vilket inte jag visste innan jag började titta på vad det är för organisationer jag besöker.
Ja, visst.
Så gör deras klimatansvarige då säga att det är fel av Sverigedemokraterna att vilja driva upp Fit for 55, till exempel det här EUs gröna omställning. För då använder de det här begreppet att industrin behöver förutsägbarhet.
Just det.
Att det ska vara stabila regler.
Ja, det förstår man.
Och det förstår man ju. Mm. Men då är de ju liksom 20 år efter i hur politik fungerar. Mm. För att, nu hann jag inte ta upp det i den senaste debatten, men att breda uppgörelser, stabila regler, säger näringslivet. Jaha, men går det att få breda uppgörelser? Vi har en sån uppgörelse i Sverige just på det här området. Energiuppgörelsen 2016.
Okay. Mm.
Då fick den dåvarande socialdemokratiska regeringen med sig Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet på en energiuppgörelse. Som skulle vara då stabil och långsiktig och grön omställning, bla bla bla, allt det där. Ha, hur länge höll den? Den hade ju jättemajoritet i riksdagen. 80% av riksdagen var bakom denna. Så det borde ju då vara det som, precis det som näringslivet vill ha. Ja. Men hur länge höll den? Den höll i 2,5 år. Sen började den energipolitiken gälla. Ringhals 2 lades ner. Ja. Ringhals 1 lades ner. Då hoppar Moderaterna av när Miljöpartiet börjar checka tårta och fira vandaliseringen av det svenska elsystemet. Då gick det upp för Moderaterna. Jösses, vad är det vi har gått med på? Ja. Och då hoppar de av. För att då hade de gått med på 100% förnybar energi. Och det betyder ju noll kärnkraft.
Just det, för det ingick inte. Nej.
Nej. Utan, och nu, Sverigedemokraterna sa då och säger nu att det ska vara fossilfri energi som är målsättningen.
Så, inklusive kärnkraft.
Ja, då ingår det. Va? Så att, den här idén som näringslivet, då, de här talespersonerna i alla fall, har, är liksom att breda uppgörelser över blockgränserna är det som skapar stabilitet. Nej, det är det inte. För har man en radikal politik och vissa då liberala partier är vindflöjar här och går med på saker och ting för att det låter statsmannamässigt och det är bra att man kommer överens och så vidare. Men om man kommer överens om skit, då blir det skit.
Jag skulle just säga det ordet. Det här är ju otroligt pinsamt för Moderaterna.
Ja,
alltså, vi brukar ju prata om hur mycket de har gjort bort sig i migrationspolitiken. Mm. Och det är ju minst sagt. Men även här.
Ja,
alltså, vad har de hållit på
med? Ja, jag förstår inte. Det borde man fråga dem.
Jag menar, ett stort statsbärande parti med starka förgreningar i företagarvärlden. Mm. Välutbildade människor i näringslivet. Och så går de med på sådana här saker.
Precis. Men det jag har läst om den här uppgörelsen 2016, det var det sista kravet för att man skulle komma fram var att Moderaterna gick med på just den förnybar energi 100%. Okay. Ja. Så allting stod och hängde på det.
Ja.
Och då vek sig Moderaterna.
Ja.
Och gick med på detta. Som man då 2,5 år senare såg konsekvenserna av, det vill säga kärnkraft, ytterligare 2 reaktorer stängdes ner. Mm. Och då fick man kalla fötter. Mm. Och det är inte statsmannamässigt att bete sig på det sättet, att man är med, man vill vara med i stora uppgörelser och framstå som statsmannamässig.
Just det.
Men sen visar det sig att det man har gjort upp om är sånt man inte står för och kan försvara.
Det där har vi pratat om flera gånger på riksdagen, med att det är så lätt att prata om breda överenskommelser. Det är väl samma tendens när man pratar om migrationspakten i EU. Nu är vi överens.
Ja,
vi ska dra åt samma håll. Vi har kommit fram till en kompromiss. Ja, men vad innehåller den?
Ja,
nej, det handlar om... Hur hållbar är den?
Ja, precis. Nej, det är 30 000 som är migranter som den berör. Ja. Och nu den här sommaren så en del tror jag att det kommer att bli 500 000 som kommer. Ja. Alltså det är så mycket strunt. Och,
det är ett annat ämne som man kan ta upp, vilket de faktiskt inte kommer in på. Amanda Lind, hon har ju varit kulturminister.
Just det.
Och Miljöpartiet, och även där har de ju liksom utmärkt sig. Mm. Att kulturen då ska vara ett medel för liksom ideologisk skolning och det här. Och att på museer så ska det finnas små skyltar som förklarar att jo, på den här tavlan så ser vi en kung, men på 1600-talet så ville makten glorifiera sig. Alltså hela tiden det där pek och liksom pekfingrarna. Mm. Och det där får väl hoppas att vi också är på väg ifrån.
Ja.
Alltså att kulturen ska användas som en uppfostringsmetod, verktyg för uppfostring, för vänsteruppfostring.
Ja, det är därför de använder det här med armlängds avstånd.
Just det.
Det gäller ju bara konservativa och höger får inte ha någon syn på. Vänstern får ha det hur mycket som helst. Ja, det här med det som du beskrev, de här. Det är ju total politisk styrning det handlar om. Så från vänstern är det total styrning, men från höger ska det vara armlängds avstånd. Så det dravlet ska man inte gå med på, utan kulturpengarna som används skattepengar som används, där ska det vara demokratisk kontroll över dem, hur de används, och de ska inte vara vänsterinriktade. Sen får vänstern hålla på privat plan, för det är många som säger, vill du förbjuda? Nej, vänstern får hålla på med hur mycket kultur de vill, men de ska inte använda skattepengar.
Nej. Jag var inne på samma sak när jag gjorde en reaktionsvideo häromdagen på Jan Guillous senaste krönika i Aftonbladet, där han bland annat skriver att högerpartierna, de hatar public service. De hatar oberoende journalistik. Och då sa jag där att alltså vänstern, de försöker lura i människor att public service ska vara oberoende. Mm. Public service har en huvudman. Mm. Alltså de ska svara inför riksdag och regering som utses av svenska folket. Mm. Och om det är så att stora delar av svenska folket anser att public service har en tydlig vänsterlutning, alltså att de är opartiska, då är det klart att våra politiker har ett ansvar att gå in och rätta till det där.
Mm.
Men annars får vi så att vi får betala skatt till public service eller till våra museer, om vi pratar kulturpolitik och mediepolitik i allmänhet. Sen får de vara hur vänsterbrydna som helst.
Ja, så har det varit.
Men vi, via våra politiker, vi får inte protestera.
Mm. Nej. Precis.
För då är det ungen och vad vi tar.
Ja, ja visst, precis.
Nej, det där måste vi liksom försöka hamra in. Mm. Att public service är inte oberoende.
Nej.
Sen betyder inte det att de ska ringa in till statsministerns kansli och fråga vad de ska göra på Rapport och Aktuellt.
Nej.
Så vill ingen vettig människa ha det.
Nej.
Men naturligtvis måste de granskas och kontrolleras.
Ja, och det måste bli allsidigt, som är ett uttryck i det här avtalet, men som aldrig liksom verkställs.
Ja.
Allsidigt, olika sidor ska komma till tals. Va? Mm. Och bara ett exempel på hur larvigt det där är. Det blir ju stor, vad heter det, folkstorm, hör jag på att säga, men vänsterstorm när Henrik Jönsson då fick vara med i ett SVT-program med Daniel
Suhonen
då, som är ju vänster. Han får gärna vara med.
Ja.
Men när det kommer någon från höger, vad hemskt att det får vara en programledare som kommer från höger.
Ja, just det. Då är man kontroversiell.
Ju, just det var det uttrycket som man, och det använde SVT själva, va?
Att han, ja, med Henrik Jönsson, ja det gjorde de nog.
Och det visar ju liksom på att det hela tiden pekar åt vänster, och det sitter ju en public service-utredning nu.
Ja.
Och jag har sagt till ledamoten som sitter där för SD att det viktiga är det finns ju en granskningsnämnd, men den granskar ju bara inslag eller enskilda program. Den sätter inte in det programmet i en helhet.
Ja.
För att ofta är det så att man kan man kan alltid ha en viss vinkel.
Ja, det är nästan ofrånkomligt.
Ja, och i ett program, men då måste man ha en annan vinkel i ett annat program. Men alltså den där allsidigheten har ingen bedömningsgrund idag. Och det måste in att om man har massa vänsterprogram och vänster, då måste det finnas också program
med... Ja, för det, exempelvis kan det vara så att om man har ett bra journalistik i Uppdrag granskning, då drivs ju ofta den kanske av något form av intresse, ideologiskt engagemang. Mm. Det är ofrånkomligt, men då måste man just ha en allsidighet.
Ja.
Olika journalister som tillsammans ger en helhetsbild så att alla svenskar kan känna att även det jag tycker och tänker får plats i public service.
Ja, och det borde vara vettigt också om cheferna inom public service själva fattar det. För att om man undergräver halva folkets förtroende, då är det fara och färde, eftersom det är skattepengar i botten. Så det är riksdag och regering som fattar beslut om hur det här ska se ut.
Ja, visst, det är lite ödmjukhet
ja,
där. Det ständiga skrytandet om oberoende och opartiskhet. Alltså kom igen! Liksom. Var lite ödmjuka.
Mm.
Allt detta utifrån en intervju med Amanda Lind, miljöpartisten. Och hon har ju varit kulturminister.
Mm.
Och det är bara att konstatera utifrån det vi har sagt. Miljöpartiet, de har satt agendan. Nej, de har liksom deras åsikter som de står för har dominerat svensk politik.
Ja.
Har färgat svensk politik. Vi har pratat migration, vi har pratat energi, klimatmål och nu också kultur och media.
Ja.
Och överallt där så har man på något sätt som miljöpartist under många år tänkt, nu går det som vi vill.
Just det, precis. Ja. Nej, men de har fått igenom sen 2002 var det väl det riktiga genombrottet kom. För då försökte ju Lars Leijonborg att övertala Miljöpartiet om att byta och stödja en mittenregering istället för Göran Persson.
Mm.
Och då köpte ju Göran Persson Miljöpartiet genom att ge dem precis allt vad de ville ha.
Aha.
Och sen dess har det varit så att Miljöpartiet får precis vad de vill ha, för de har varit vågmästare då.
Mm.
Och det är en negativ effekt av parlamentarismen, att att det är ju några mandat som hamnar där i mitten, så att säga, att, som tippar majoriteten. Ja. Och det har Miljöpartiet varit väldigt duktiga på att utnyttja.
Just det. Inflytandet blir inte alltid proportionellt utifrån hur stora man är. Tyvärr. Så är det så.
Nej, det blir...
Men Göran Persson var ju rolig när han pratade om Miljöpartiet. Han tyckte att de var otrevliga och slängde dörrar. Och där. Kommer du ihåg han sa det?
Ja, just det. Det var när han riskerade att förlora makten. Ja. Då går sossar igång.
Just det. De är otrevliga och slänger i dörrar. Ja, okej. Ja, det lär väl bli Amanda Lind kanske som blir...
Ja, de andra två kvinnorna, för det är bara kvinnor det handlar om här. Där har de ju könsuppdelning. Ja. En man och en kvinna.
Just det.
Konstigt att de har kvar det gamla konservativa sättet att se på människor. Att det är två kön.
Ja, det är väldigt, precis. Det är väldigt dualistiskt där och exkluderande åt andra kön.
Ja, precis. Precis. Och de andra två kvinnorna har ju ställt upp tidigare och inte vunnit.
Okay. Så det lär väl bli Daniel Heldén och Amanda Lind. Så får vi se vad det blir av det framöver. Ja, vi nöjer oss väl med det idag. Stort tack för att ni har tittat på Riksronden.